Hejsan, jag heter Erik Nordmark. Jag jobbar på Sun i Grenoble. En av de saker som jag jobbar med är att jag är då Internet Area Director, vilket innebär att jag har på ett eller annat sätt ansvar för den här IDN-arbetsgruppen i ETF som har hållit på att standardisera det här. Jag tänkte att jag ska ge lite större perspektiv på det hela. Hur vi har kommit hit och vad det är som eventuellt kommer hända längre fram i tiden. Så 1999 så var det folk som ville diskutera hur man kunde få in internationaliserade domännamn i DNS. Och det blev en arbetsgrupp då det 6 månader senare. Och det har varit väldigt mycket diskussioner kring det här. Det har varit folk med väldigt olika bakgrund. En del folk som kan DNS, en del folk som vill kunna registrera domännamn så snart som möjligt. Och en del folk som vet väldigt mycket om olika språk eller olika skriftspråk. Och det här har tagit väldigt lång tid. Det är inte folk har, men under tiden så har folk lärt sig väldigt mycket. Och en av de viktigaste sakerna som folk har lärt sig att det här är inte så lätt att lösa. Det här är mina tankar kring det här. Det är inte någonting som ETF. Det finns säkert folk som tycker att det här är helt åt skogen. Det finns kanske en del som håller med om det också. Så om man tittar på det här från vilket problem är det man vill lösa, så har folk liksom diskuterat kring lite olika krav på ett sånt här system. Och man kan försöka, jag kategoriserar dem som 4 olika kategorier här. En är att det ska se ut som någonting som liknar något domännamn. Att man ska kunna introducera de här gradvis. Och sen att det ska fungera för användarna, vad det betyder. Det här är räksmörgås jämfört med raksmörgås. Eller vad det blir. En sån fråga. Och sen, vad är det som ETF egentligen kan standardisera? Om man skulle ta ihop de här och verkligen förstå vad det är för krav man skulle vilja placera på systemet, så skulle det inte finnas någon lösning på det hela. Men om man tittar lite mer på de olika bitarna. Det man har med domännamn idag är vad heter det? Bara att man kan slå upp dem i DNS. Det finns ingen intelligens vad gäller att söka något som matchar ungefär, utan antingen så har man stavat det rätt eller så har man inte. Antingen så får man ett svar eller så får man inget svar alls. De regler som finns när en DNS-server eller en cache eller någonting försöker matcha domänen mot vad den har i databasen, de är då samma överallt. Och de är egentligen väldigt enkla. Det enda som man har av historiska skäl är att man de ASCII-tecken som används idag, så är små och stora bokstäver, de hanteras på samma sätt. Annars är det liksom bara att om det inte var för det så skulle de bara jämföra exakt de bitar som finns i domännamnen. Så att alla bitar i hela systemet vet på de här reglerna. En annan bit som det visade sig vara ganska viktig i det här sammanhanget var att ja, man har bara ett domännamn. Man vet ingenting om det språk som används. Jag menar, ABC kan vara i många olika språk. Eller taxi kan finnas i många olika språk. Och i vissa fall så gör det en väldigt stor skillnad. Folk har diskuterat om, ja men man kan ju se vilket språk det är. För man vet vilken TLD det är. Om det är .se så måste det vara på svenska och så vidare. Vilket inte fungerar så bra egentligen. Det finns många ställen där man har flera språk i ett land. Man vill också kunna använda de här i de generiska TLD:erna som .com. Även om man visste vilket språk det var så finns det olika skillnader inom samma språk. Inom olika kulturer, till exempel regler för accenter inom franska är annorlunda i Frankrike och i Quebec. Så att det här är exempel på att Ja. Exempel på det, det man skulle vilja ha, det skulle vara väldigt bra om man hade lite mer kontext. Så att man kunde veta hur man ska jämföra de här olika namnen. Ja, så ska man försöka introducera det här i internet på ett sätt, på ett gradvis sätt. Och givetvis vill man inte att DNS ska sluta fungera när man gör det här. Man vill att det som finns ska fortsätta fungera. Men det är också betydligt svårare att introducera det här om man först måste uppgradera alla DNS-servrar i världen. Så att tanken är att man ska kunna använda existerande DNS-servrar även till stor del programvara. Och det som vi såg är just att man använder lösningen är att använda ASCII compatible encoding så att man kan göra det. Man vill också kunna använda det här utan att modifiera applikationerna och att det fortfarande ska fungera på något rudimentärt sätt. Så till exempel man kan kunna svara på e-mail som man får. Man får ett e-mail från någon som använder räksmörgås som sitt domännamn, så kommer det fram där från adressen är det någonting som ZQ... någonting. Och man kan fortfarande svara på det e-mailet. Även om man inte ser att det står räksmörgås så kan man svara på det hela och det kommer fram. Likadant om man använder URL:er så kan man klicka på dem. Det är i princip omöjligt för en användare att kunna skriva in dem. För man vet, det är bara några oförståeliga tecken där. Men man kan i varje fall klicka på dem. Så att det finns kunna använda något rudimentärt stöd där utan applikationerna. Utan modifieringar av applikationerna. Är något som folk ser som en fördel. Och sen då, när man har applikationer som verkligen förstår IDN så kan man få dem att både displaya det här, alltså att man ser de egentliga bokstäverna istället för ZQ-strängarna, och även så att man kan skriva in de strängarna med vanliga tecknen. Men räcker det för användarna då? Så arbetsgruppen har inte diskuterat det här i något större djup egentligen, vad användare skulle vilja se från ett system. En sak som de har pratat om lite grann var just att ja, men om man ser någon URL, om det är någon användare som kan språket och de ser någon URL eller e-mailadress på en buss, eller om de hör det på radio, så vore det ju bra om de med stor sannolikhet kunde gå hem och klicka in det där och komma till rätt ställe. Hur svårt är det att göra egentligen? Ja, det beror väldigt mycket på vilket språk man har, vilken metod, för de som inte använder ASCII eller ASCII-liknande eller latinska tecken, vilka metoder man har för att skriva in tecknen som typ japanska eller kinesiska, och hur det omvandlas för när man skriver på tangentbordet till Unicode och så vidare. Så det är väldigt svårt att se egentligen hur... Jag tror inte folk egentligen förstår hur svårt det är att göra det här. För det beror på väldigt många olika faktorer. Andra bitar som användare kan oroa sig för är något som kallas för homograph. Saker och ting som ser likadant ut. Så de här Microsoft med nollor istället för O... ett domännamn som jag tror finns registrerat i .com. Men så det finns redan en del möjligheter att göra sånt här likadant med en etta och stora och lilla L som ser likadant eller relativt lika i olika en del fonter. Men med IDN så finns det betydligt fler sådana möjligheter med de här olika A som finns på olika ställen i Unicode och så vidare. Så från en användares perspektiv så tror jag att det är vettigt att försöka minimera, eller skulle vara vettigt att försöka minimera sånt. Ja, det finns en hel bit. Sen så kommer man in på det man kan kalla för meningen med de här. Och få ställen när det dyker upp är det dels när man registrerar namn. Om man vill registrera ett namn så vill man kanske att... Skulle kanske användare tycka att det var bra att om man registrerar ett namn så får man liksom de namn som betyder samma sak. Räksmörgås med eller utan prickar. Ett annat exempel är, det finns ju, om man vill ha exempel utan att gå in i språk som är svåra för oss att förstå, så kan man ju ta amerikanskt jämfört med engelsk stavning av namn. Teater som stavas med R jämfört med ER. Men om man registrerar ett så vill man ju ha samma mening. Så att man vill få det andra namnet registrerat också. Men det här är ju något som är väldigt svårt. Det är inte riktigt klart vad för krav man egentligen har och hur långt man skulle sträcka sig med det här. Och det är ju helt beroende av språk och även andra kulturella konventioner om vad man tycker är samma sak. Och en annan aspekt av det här är att om folk har då samma lyckats kunna registrera flera saker som betyder samma sak, så vill man då att de ska peka till samma ställe, att delegationerna i DNS ska vara garanterade att de är samma. Det här har, folk har påpekat det här när det gäller asiatiska språk där man kan få väldigt många olika varianter. Det finns en del som händer i alla fall. Det här blir väldigt svårt att ha. Om man har hundratals olika varianter som egentligen är olika sätt att representera samma namn i Unicode, så blir det svårt. Den tredje biten som folk har diskuterat vad gäller krav på det här är att vad kan ITF standardisera egentligen? ITF är protokollnissar. Så det är väldigt få som egentligen vet någonting om olika språk, om character sets och skriftspråk. Och även om erfarenheten visar att även om det fanns sånt folk som, om man verkligen skulle säga att nu ska vi definiera ett sätt som hanterar, som är idealt för att hantera domännamn, så ska vi definiera något nytt sätt att representera tecken, så skulle det ta väldigt lång tid. Men Unicode har hållit på i 10 år och de är inte klara än. De håller fortfarande på att lägga till tecken för nya språk. Och det är inte säkert att resultatet skulle vara så mycket bättre heller. Så Unicode har gjort vissa val som att det finns flera sätt att representera A. För det kommer från olika språk. Olika skriftspråk. Och de har gjort andra val på andra ställen. Där samma tecken som används i flera språk har bara en representation i Unicode. Men inte säkert att om man börjar om från början att det skulle bli bättre. Det skulle kanske bara bli annorlunda med andra avvägningar mellan olika faktorer. Så att ett resultat av det här var att ITF kommer inte att hitta på någonting nytt här, utan vi måste ta någonting som redan existerar. Folk har valt Unicode som enda alternativet. Så de här så man kan inte lösa alla de här kraven, och det som har hänt är att folk har nosat lite grann på vad skulle användaren vilja se, men alla de andra tre bitarna har tagit över handen, och man har sagt att ja, men det måste passa in med DNS, vilket innebär att lösningen blir som den blir mer eller mindre. Så ändring i bilderna jag skickar ut, det är lite små ändringar här, mest stavat grejer lite annorlunda, men det är baserat på Unicode version 3.2. Och det här tror jag vi har gått igenom tidigare. Att klienterna preparerar namn, DNS hanterar bara de ACE-kodade namnen. Det här gäller både när man slår upp namn i DNS, men också om man gör då dynamisk uppdateringar av DNS. Att det är klienterna som får göra ACE-kodningen med mera. Man har valt någonting som heter Punicode, som är relativt effektivt. Så en del namn blir längre som de svenska, men det hanterar väldigt effektivt. Det är en avvägning mellan de olika språk också, men det hanterar relativt effektivt asiatiska språk där, där i många fall man, om man gjorde någonting enkelt så skulle man få 4 oktetter för varje tecken. Men den komprimerar det hela. Det är inte bara en kodning utan också en komprimering som är inblandad i Punicode. Och man använder sig av existerande DNS. I vissa fall så kan man ju då vilja ha, om man vill kunna gå och editera sina egna zonfiler, så vill man ha verktyg där man kan titta på dem i Unicode och sen kunna få omkodning och sånt här automatiskt. Men det är då inte själva DNS med servrarna, utan det är mer på den administrativa sidan. Det är vettigt att ha sådana verktyg. Ett annat resultat från det här är att säkerheten som finns i DNS fungerar som precis som den gör nu. Så kortfattat, DNS, säkerheten i DNS är baserad på det, den som håller namnet som genererar en signatur på det hela. Och sen kan man få den här informationen från vilken server eller vilken cache som helst i världen. Och man kan ändå verifiera signaturen. För det är inte baserat på att man kommunicerar säkert med någon server, utan det är baserat på själva data. Datat är en signatur. Det kanske låter trivialt, eller kanske låter komplicerat också. Men det som folk har diskuterat i samband med det är att man ska göra att servrarna är mycket mer intelligenta. Så att när man skriver in något namn så går det till en DNS-server som då jämför det där i databasen och på olika komplicerade sätt och sen skickar tillbaka ett svar. Det passar inte, en sån modell passar inte bra med DNS-sec. Därför att då är det inte längre en... Det blir liksom svaret genererat... Det kommer inte svaret från en databas, utan då blir det genererat av programvara. Vilket innebär att man måste skapa signaturer när man genererar svaren också. Så det blir lite annorlunda. Så en annan aspekt är just att existerande program fortsätter att fungera. Det enda är att man ser de här strängarna med BQ-streck som man inte kan förstå, vilket innebär att man kan inte skriva ner dem på ett papper och man kan inte, vad heter det, skriva in dem. Men andra bitar fungerar. Och nya applikationer, eller när man modifierar applikationer så gör man det så att de man kan se de egentliga tecknen och man kan skriva in de egentliga tecknen och applikationen eller operativsystemet då, ta hand om kodningen. Men sen så kan man också då definiera nya applikationsprotokoll. Om någon skulle vilja ha något helt nytt protokoll så behöver man inte använda den här ACE-kodningen heller. Utan man kan då i det protokollet kan man transportera de här domännamnen som någon mer UTF-8 är en kodning av Unicode som används i dokument och så vidare. Så man har möjlighet att använda sånt. Men det finns en del saker som är lite underliga som resultat. Så att stora och lilla gör samma sak, men ja, kanske man skulle vilja ha ett norskt och ett svenskt gör lika. Men för om man sitter på ett norskt tangentbord så är det kanske svårt att skriva in ett svenskt ö. Men man vill kunna skriva ö ändå. Men de ser annorlunda ut så att det är olika koder i Unicode. Men det tyska estset tror jag har inte kollat, men jag tror att det kommer att bli samma som ett, beroende på detaljer, samma som ett dubbelt S. Det har lite grann att göra med case folding och så vidare. Och som vi såg så finns det flera A, men de ser, i många fonter så ser de likadana ut. Och vi hanterar inte samma mening. Det är olika namn beroende på hur man stavar saker. Det är ju ganska naturligt, tycker man. Men det är kanske inte så naturligt. Det var en hel del diskussioner om någonting som har hänt med kinesiska i huvudsaken de senaste 50 åren. Så man har då i kommunistkina så har man då försökt förenkla språket, så man har förenklat tecknen för att göra det enklare att lära sig att läsa och skriva. Som resultat så finns det flera olika tecken. Det finns det olika tecken med samma mening. En förenklad variant och en den traditionella varianten. I kommunistkina så använder man sig huvudsakligen av det förenklade. I Taiwan, Hongkong, Singapore med mera så använder man sig huvudsakligen av det traditionella sättet att skriva tecken. Så resultatet är att det finns två olika tecken för samma sak. De har olika koder i Unicode. De ser ut olika. De uttalas på samma sätt. De har samma mening. Folk som använder kinesiska, speciellt folk som sitter i Hongkong som liksom är mest, även Taiwan och en som är där, jobbar åt båda hållen, de vill naturligtvis att de här ska hanteras som samma sak i medien. Hoppar jag över något där. Och i vissa fall så när man har förenklat det hela så har man då tagit två olika saker som hade ungefär samma mening, två olika tecken och sagt att om vi kan representera det här med ett tecken så blir det enklare. I princip att motsvarigheten på svenska var att ta två olika ord som har olika mening, men det är inte så stor skillnad på meningen som man säger att jag använder ett ord för dem istället. Och i vissa fall så har man gjort andra, åt andra hållet, att man har meningen har delat på sig. I det här problemet så finns det även bitar som är att nya ord som har introducerats i kinesiska, som till exempel datorbaserade ord, man har valt andra olika sätt att representera dem i Taiwan och i själva Kina. Så för användarna så skulle det vara väldigt, väldigt bra om man kunde få de här att hanteras på samma sätt. Men Unicode, när man gick igenom och kodade de här tecknen, så såg man att de kinesiska tecknen har spritt sig över stora delar av den delen av världen. Så samma tecken finns i koreanska och japanska. Så när Unicode gjorde det här så såg man att det är samma tecken, det ser likadant ut. Det har samma rot också, att det har liksom spritt sig till de olika språken. Så att vi kommer bara en kod för det tecknet. Så det är i princip tvärsom vad man såg med de tre olika formerna av A, där de kom från olika språk, från olika skriftspråk. Man har tre olika sätt att koda samma utseende. Men svårigheten med det här är att de här reglerna om vad som är samma är specifika för det kinesiska språket. Så att när de här tecknen används i japanska och koreanska så gäller inte de här reglerna. Och i DNS så vet vi ingenting om språk. DNS-servern vet ingenting om språk. Om man ska göra det här med DNS så kan man inte lösa det här problemet. Men det är fortfarande ett viktigt problem. Så det är i princip vad vi kan göra med DNS. Det som jag har hört tidigare idag här. Folk har diskuterat om kan man göra någonting bättre som hanterar de här problemen som användarna ser. Så det var en boff för ett år sedan ungefär som hette IRNSS, där man tittade på kan man bygga någonting ovanpå DNS där folk kan skriva in att jag letar efter någonting sånt här i den här kategorin eller i det här språket eller i det här landet. Och så att man kan då få dels mer kontext, och sen kan man även ha approximationer så att man kan hantera saker och ting som theater med olika stavning. Så det finns några dokument, några internetdrafts som pratar om det här, men det är väldigt få som är intresserade av att jobba på det här. Så Vad kommer att hända från ett standardiseringsperspektiv? Vad kommer att hända framöver? Ja, folk har diskuterat om att definiera om det lokala namnet, det som finns för kanelbullen i e-mailadresser. Så att man kan ha Örjan med mera. Det är ingen som har börjat jobba på det i ETFN, men jag tror det är något som kommer. Man håller på att formalisera hur man, den syntax som finns för URL:er eller URI:er i allmänhet för den här ACE-kodningen. Och det är även diskussioner om att man vill ha ett, för att använda i nya protokoll man vill definiera, kunna ha någonting som är något som man kallar för IRI, Internationalized Resource Identifier, som tar hand om de här tecknen utanför ASCII i nya protokoll. Jag vet inte vad som kommer hända med det här och bygga någonting ovanpå DNS som kan ha lite mer kontext med mera. Det finns ett fåtal personer som fortfarande håller på att titta på det här. Men så det man gör här med Nix.se och börja försiktigt och introducera det här för de lokala språken, svenska i det här fallet. Det är någonting som är vettigt. Det har varit en del diskussioner om, ja, ska man göra det här för GTLD som kommer mera, eller ska man vänta och få lite mer erfarenhet av det hela? För där har man då kravet på att man måste kunna hantera alla språk, vilket innebär att de här svårigheterna för användarna kanske blir ännu mer komplicerade där, med att man förstår inte riktigt varför det finns olika varianter. Jag la till en bild här eftersom jag hörde igår att folk skulle fråga vem var vi är någonstans i ETF. Det finns två olika bitar som av det här som håller på att diskuteras i ETF, och det är mer eller mindre klart alltihop. Så dels finns det en spel som heter String Prep som pratar om, som är grunden för det här preparationssteget, men den är separerad därför att det här är något som folk vill använda i andra protokoll, inte bara för IDN utan även för IP storage med mera. Och den biten är i princip klar, den är några mindre modifieringar bara. Den andra biten består av tre spesar som heter IDNA, NamePrep och Unicode. Och det är faktiskt jag som har sagt att ska skriva lite grann. Så det som saknas, något som jag inte pratade om i historien, var att den här gruppen höll på att jobba på ett dokument som hade kravspesar i den. Men folk kunde inte komma överens om, ja, väldigt komplicerat, men det är väldigt svårt dels att få rätt detaljnivå i den här spesen och även få den så att folk var överens om att det var rätt krav i det hela. Så att det var någonting som, ett dokument som vi mer eller mindre gav upp med och sa att, ja, folk verkar göra den här IDNA-lösningen, så att fokusera energin på att få den spesen klar. Men det som behövs är lite grann mer bakgrund i det existerande IDNA-dokumentet som säger att det här är problemet som vi försöker lösa. Idag så är det liksom mer att här är en lösning. Jag har inte riktigt sagt vad problemet är, men här, så här är lösningen och så här fungerar den. Så jag har faktiskt sagt att jag ska skriva några ord om det där så vi kan få spesen klar. Så förhoppningsvis så, ja, hur lång tid det tar att få ut en RFC, en annan detalj. Men det kan ta, även om när ETF är klar med den så tar det oftast en månad eller något sånt innan man får ut en RFC. Så, det var det jag hade tänkt säga.